الحمد لله رب العالمين
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يفوتشت اتغيانهم تمل سيغنة بوكين أداب المفرد آب إمام البخاري رحمه الله تعالى وفي طالد إفر لكونا أم أطا رحمة مديورا och djurens rättigheter i islam. Och vi fortsätter idag kapitel 179 bab yanmi khayran bainan nas. Kapitlet om att medla gott mellan folk. Författaren kommer idag att ta upp ett antal kapitel som handlar om att försona mellan folk, stifta fred mellan folk och vissa andra punkter som är relaterade till brödraskap, att ha tålamod med folk och så vidare. Men första kapitlet då, kapitlet den som medlar och sprider gott mellan folk, yani med avsikt att försona mellan dem, med avsikt att försona mellan dem. I detta kapitel nämner författaren en hadith, och det är hadithen som berättas från Umm Kulthum ibn Uqba ibn Abi Mu'it, där hon säger att hon hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga: "Laysa al-kadhab alladhi yuslihu bayna an-nas." Den som försonar mellan folk är inte en lögnare. Han säger gott eller han medlar gott. Och hon sa sen: jag hörde honom endast tillåta att man ljuger när det kommer till att stifta fred, eller jag hörde honom endast säga att det är tillåtet att ljuga i tre punkter: den som stiftar fred mellan folk, det mannen säger till sin fru och det frun säger till hennes man. Och denna hadith finns också i Sahih al-Bukhari och Sahih al-Muslim. Så här nämner hon att profeten alaihi salatu wassalam sa att den som försonar mellan folk är inte en lögnare. Han som sprider gott eller han som säger gott. Yani, det finns vissa tillfällen där det är tillåtet att ljuga. Att ljuga är generellt haram i islam, och det här är de enda undantagen. Och vissa andra hadither nämner tre. Han nämndes också tre, men här nämndes att mannen och kvinnan ljuger för varandra som två punkter. Och i den andra hadithen så nämndes det som en punkt. Och det lades till att ljuga i krig. Att ljuga för att stifta fred mellan bröder. Att makarna ljuger sinsemellan. Och att ljuga i krig. Taib, de här tre. Och vissa ulema säger att vad som menas med detta att ljuga är inte att ljuga i riktiga lögner, utan vad som menas är ett tauria eller el ma'arib. Och jag kommer inte riktigt på något svenskt ord för detta, men att man säger någonting som förstås på ett annat sätt utan att ljuga. Som till exempel då profeten Ibrahim a.s. sa om sin fru att hon är min syster. Det här är inte en lögn, för att hon är hans syster i islam. Men personen förstod det som att hon var hans biologiska syster. Eller då han sa inni saqim, jag är sjuk. Och då säger ulema, jag blir sjuk av att ni dyrkar statyer. Det får mig att må dåligt. Taib. Så att det här kallas för el-ma'arid eller tauria. Taib. Man säger någonting som förstås på ett annat sätt. En person som du känner från Jahiliya kommer och säger: ja, kan jag låna pengar? Och du vet att han är kaos, han kommer inte betala tillbaka. Men samtidigt om du säger nej, du kan få problem och så vidare. Han kanske är släkt eller han kanske är farlig eller någonting. Och du säger: nej, jag har tyvärr, jag har inga pengar. Och du menar: jag har inte den här summan på mig. Du kanske har dem på banken, du har dem hemma, men du menar jag har dem inte på mig. Taib, då har du inte ljugit. Men du säger det på ett sätt som får honom att förstå det som du vill. Taib, så länge du talar sanning. Det finns en aspekt av sanning. Ja. Så vissa lärare säger att det här är det som menas med hadithen. Och andra lärare säger att nej, gärna i de här tre tillfällena är undantag. Och det är tillåtet att ljuga. Och den första är då det som författaren syftade på då han nämnde kapitlet. Att sprida gott eller att medla mellan folk. Gärna två bröder, två muslimer är och har blivit ovänner. Och det här är någonting som är negativt i islam. Islam har uppmanat oss till al-ukhuwa, till brödraskap. Innamal mu'minuna ikhwa, fa aslihu bayna akhawaykum. Allah säger att de troende är endast bröder. De är ingenting annat än bröder. Så gör stifta fred mellan dem, försona mellan dem. Så att islam har kommit med beordringen att muslimerna ska enas. Vi är bröder, al-muslimu akhul muslim. Vi ska vara som en kropp. Vi ska vara som en byggnad. Vi ska älska varandra. Vi ska förlåta varandra. Och vi ska vara starka och enade. Vi kan ta frågor sen i kärnan. Så islam har då kommit med uppmuntran och beordringen till allt som enar mellan muslimer. Taib. Vi finner många påbud som kallar just till brödraskap och allt som stärker brödraskapet. Och hur islam har förbjudit allting som försvagar vårt brödraskap. Taib. Att hatas, att baktalas, att luras. Alla sådana saker som försvagar brödraskapet har då islam förbjudit. Och här finner vi då beordringen att stifta fred mellan folk. En muslim ska inte bojkotta sin broder mer än 3 dagar. Och vi kommer prata nästa vecka om när det kan vara tillåtet att bojkotta mer än 3 dagar. Men generellt så är grunden att det är haram att bojkotta en muslim i mer än 3 dagar. Så vad gör man om 2 muslimer är ovänner? Man försöker göra fred mellan dem. Att sprida goda ord. Och här nämns då att det till och med är tillåtet att gå till båda parterna och säga saker som kanske inte ens är sant. Som att du går till den ena parten och säger att den andra parten talar gott om dig. Han vill försonas med dig. Han saknar dig. Han känner ånger över det som har skett. Och så vidare. Och så går man till den andra och säger samma sak. Så att de gärna får upp den här andan av att vilja träffas och försonas. Taib. Och han nämner ulema som Sheikh Abdelrazak i förklaringen. Att man sprider gott, även om det är litet. Det behöver inte vara att du går till den ena parten med någonting jättestort. Utan det kan vara någonting litet. Wallahi brodern, han saknar dig. Bara något litet ord igen. Som gör att man får upp den här gnistan av att vilja försonas med sin broder. Och här finner vi också motsatsen. Att inte sprida ont mellan muslimer. Det är underförstått av hadithen. Att vi absolut inte ska göra fitna och fasad och furqa, splittring mellan muslimer. Även om det är någonting litet. Det här ska undvikas i islam. Vi är inte folk av fitna som splittrar mellan muslimer. Och det här är namima. Och det här är från synder. Det är från de saker som är haram i islam. Om det är från de bästa av gärningar att göra sulh mellan muslimer, så är det då från de värsta av gärningar att göra fitna och furqa mellan muslimer. Eller hur? Och profeten alaihissalam har ju också sagt att den bästa sadaqan är sulh. Att göra sulh mellan muslimer. Taib. Ja. Så här nämndes då dygden och vikten av att göra sulh mellan muslimer och att det då till och med är tillåtet att använda vissa former av lögner. Och sen så nämnde hon radiyallahu anha de här 3 undantagen för lögner. Och det är då att stifta fred mellan folk, makarna sins emellan. Och som jag sa så lades det till den andra hadithen i krig. Taib. Och som jag nämnde innan så finns det då, de lärda har här två åsikter. Och en som Ibn Taymiyyah och Toko också, eller Qurtubi har, är att dessa hadither handlar om en ma'arid. Yani att man säger de här sakerna som är sanna men förstås på ett annat sätt. Så att man inte har ljugit. Taib. Och andra lärda säger att nej, det är tillåtet att ljuga. Men när det kommer till till exempel makarna sinsemellan, så säger ulema också att det här är när det handlar om el-ishra, när det handlar om vad kan man säga, relationen. Taib. Det handlar om relationen, som att man till exempel säger vilken god mat, vilka fina kläder du har, vilken fin parfym du har, vad fint ditt hår är och liknande saker. Taib. För att göra den andra maken glad. Namn. Och de lärda nämner också att det finns, det får inte handla om att göra iskat på någons haq. Att man ljuger så att den andra parten förlorar en rättighet. Man är skyldig personen pengar eller någon haq eller någonting. Och man drar på värsta lugnen så att man tar den här personens haq med orättvisa. Det här är absolut inte tillåtet i islam. Aldrig. Taib. Ja. Och samma sak i krig. Så det är tillåtet att ljuga. Rasul alaihissalam, han sa al-harb och khida. Krig är att luras. Men även där säger vissa lärda, som jag sa, att nej, du får då använda de här termerna som kan förstås på olika sätt. Och då säger de till exempel att man säger eran stora ledare har dött. Ni vet, förr i tiden så träffades arméerna, eller vissa delegationer från arméerna, innan de krigade. Så att man då säger att eran stora ledare har dött. Och man syftar på deras tidigare ledare som kanske levde för 100 år sedan. Han har dött. Det är sant ju, eller hur? Så att de ska förlora det här igen i modet inför kriget. Eller att man säger imorgon kommer el-medded. Imorgon kommer förstärkning. Vilken förstärkning? De förstår att det kommer soldater. Men du menar att det kommer förstärkning i form av mat och andra saker. Taib. Så att yani, Allahu alam. Nah. Vi går vidare till nästa kapitel. Bab la yuslihu al-kadhib. Kapitlet att det inte är tillåtet att ljuga. Och där så nämner författaren en hadith från Abdullah, att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa alaikum bisidq. Jag beordrar er med ärlighet. För sannoliken så leder ärlighet till fromhet, till bir. Och fromhet leder till paradiset. Och en person är ärlig och strävar i att vara ärlig tills Allah kommer att skriva honom som en siddiq. Och jag varnar er för lugn. För sannoliken så leder lugn till fujur, till synd. Och synd leder till elden. Och en person ljuger tills det att Allah skriver honom som en lugnare. Den här hadithen är känd. Det finns i Bukhari och i Muslim. Och Imam al-Bukhari nämner denna hadith i kapitlet Ya ayyuhal ladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'asadiqin. Troende, frukta Allah och var bland de uppriktiga, eller var bland de ärliga. Som tafsir på den här versen från surat al-Tawbah. Och det här är en väldigt, väldigt viktig hadith. Vi muslimer ljuger inte. Vi är ärliga. Och det som nämndes innan, det är ett undantag. Vid specifika tillfällen. Och ingenting som man ska ta lätt på. Och som jag sa, till och med vissa lärda säger att även då är det haram att ljuga. Utan det handlar om att säga saker som förstås på ett annat sätt. Men den generella regeln är att en muslim är ärlig. En muslim ljuger inte. Det är en hycklare, en munafiq, som ljuger. Utan en muslim talar sanning. Som profeten Muhammed sa, alaihissalam, att tala sanning även om den är besk. Även om den är emot dig. Så talar du alltid sanning. Du ljuger inte. Taib. Varför? För att, kolla här. I denna vackra hadith så säger då profeten alaihissalam, alaikum bisid. Jag beordrar er med ärlighet. För ärlighet leder till el-birr. till bir, och bir betyder här allting gott, alla goda gärningar, all form av fromhet. Och sannoliken så leder el bir till Jenna. Och en person strävar i att vara ärlig tills Allah skriver honom som en siddiq. Mashallah. Så här, kolla vad ulema har sagt här. De säger att ärlighet, om man är ärlig och uppriktig i hjärtat, så kommer det här att visa sig i goda gärningar, i ärligt och vackert tal. Och dessa goda gärningar och detta vackra tal kommer att leda personen till paradiset. Taib. Och inte bara här. De lärde sig också här att profeten alaihissalam sa att al-birr yahti ila al-jannah. Taib. Allah säger i Koranen: innal abrara la fi na'im. Al-abrar är de som har birr, eller hur? Om du har birr, du har fromhet, då är du från al-abrar. Och Allah säger: innal abrara la fi na'im. De fromma kommer att vara i na'im. Och här säger Ibn al-Qayyim och många andra lärda att na'im här är generellt. Na'im kan tolkas som paradiset. Eller hur? Na'im betyder först och främst Jannah. Men det är generellt. Och det är na'im al-dunya och na'im al-akhira. Lycka i detta liv och lycka i nästa liv. Så är man ärlig, så kommer man bihawlillahi att få lycka i detta liv och i nästa liv. Taib. Mashallah. Man kommer att få ett starkt inre. Man kommer få istiqama i sitt hjärta. Om man är uppriktig, saker och ting kommer att ordna sig i livet. Taib. Och som det har sagts att sidq är yani najat. Det kommer att ge dig räddning i slutändan. Ibland tänker man att den lätta vägen är att ljuga för att komma undan. Det är den lätta vägen kanske. Men det är inte den vägen som ger dig lycka i slutändan. Och vad händer om man är ärlig och strävar i att vara ärlig? Allah Azza wa Jal kommer att skriva dig som en siddiq. En siddiq, en sanningsenlig person. Och vad har siddiqin för positioner i nästa liv? Är det någon som vet? Ja, men i ordningen. فَأُولَاكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَى وَالصَّالِحِينَ. Yani de är nämns direkt under profeterna. Och sen kommer martyrerna och sen kommer de sanningsenliga. Så de har bland de högsta positioner i islam. De som då är sanningsenliga. الصِّدِّيقِينَ. Surat Nisa. Vilken vers? Jag kommer inte ihåg, 100 någonting. Surat Nisa. Tayyib. Och sen så varnar Rasul alaihissalam från att ljuga. Wa yakum wal kadhib. För sannoliken så leder lugn till el-fujur, till synd. Och synd leder till elden. Och synd leder till elden. Här nämner vissa ulema från Salaf i tafsir på denna hadith att ärlighet leder till fromhet och fromhet till paradiset. Att det här betyder också att den som är ärlig kommer att få ett gott slut i detta liv. Han kommer att få husnul khatima. Och den som är falsk, som är en lugnare, kommer att få ett dåligt slut i detta liv. Han kommer få su al khatima. Må Allah skydda oss. Och personen fortsätter att ljuga tills Allah skriver honom som en kaddab. Audubillah. Som en lugnare. Och vem av oss skulle vilja vara kallad lugnare? Att ha denna titel inför Allah Azza wa Jal. Att man är en kaddab. Ingen av oss skulle vilja ha denna titel. Utan en person skulle vilja äras med att kallas för en siddiq inför Allah Azza wa Jal. Ja. Så det är otroligt viktigt att muslimerna är ärliga. Och tyvärr finner vi idag muslimer som tar lätt på att ljuga. Tar lätt på att ljuga. Och jag vet inte om de hittar ursäkter för sig själva eller vad de gör för någonting. De säger, eller det verkar som att det är halal att ljuga för staten. Lura staten på bidrag. Lura dem att man är skild fast man inte är skild för att få lite extra bidrag. Lura dem att man har gift sig med en person som man inte har gift sig med för att hämta personen till Sverige. Och liknande saker. Är det här islamisk adab, islamisk moral? Är det här någonting som på något sätt är halal i islam? Eller är det för att det är krig? Ja. Vissa takfirion har ju sagt så. Att det är harb, eller harb och skydda. Vad är det för krig att du går till socialen och lurar dem på bidrag? Säg det till ett barn, han kommer skratta åt dig. Krig maruf, ja, ni ett vapen på slagfältet, eller hur? Inte att du går och skriver på papper och ljuger. Så subhanallah, det är wallahi skamligt. Det är skamligt. Och värst av allt när de vet att muslimerna ljuger. Är det här bra da'wa? Nej. Det här skämmer ut oss. Wallah. På arbetet, man kommer sent och man luras och sjukskriver sig. Ja, det är bara en dålig bild av islam. Är det inte så? I skolan, barnen ljuger och gör kaos och så kommer fröken, hon är kafir, så bara wallah, wallah, wallah. Du ljuger och sen när du ska yani, fria dig från lugn så svär du vid Allah. Taib. Och du ljuger. Och hon vet att du ljuger. Vad är det för bild av islam? Är det inte skämmigt? Tyvärr, det är mycket av det vi ser idag. Eller? Är det inte så? Allah musta'an. Och det är sorgligt. Författaren nämner sen från Abdullah. Och Allah alam, om det nämns Abdullah så brukar det vara Abdullah ibn Mas'ud. Att han sa la yuslihul kadhib fi jaddin wa la hazlin. Det är inte tillåtet att ljuga vare sig det är på allvar eller på skoj. Och det är inte heller tillåtet att en person lovar ett barn någonting. Att en person lovar ett barn någonting och sen inte ger detta till barnet. Och Sheikh Albani nämner att den här athar är sahih. Så här säger Abdullah en viktig sak, att det inte är tillåtet att ljuga vare sig det är på allvar eller på skämt. Jenny, någonting kan vara allvarligt. Du behöver ljuga eller du tror att du behöver ljuga, men det är inte tillåtet i islam. Det är inte tillåtet. Ta i. Och inte heller om man skämtar. Och det här är också någonting som tyvärr är väldigt vanligt. Att man drar roliga historier, man drar skämt eller man säger någonting och sen att jag skojar, det var inte sant. Det här är haram i islam. Och profeten Al-Islam gjorde dua mot de här personerna som sysslar med sånt. Han sa wailun. Wail till den som ljuger för att få folk att skratta. Så sa han thumma wail lahu. Yani wail, yani straff till personen som gör på det här sättet, som ljuger för att få folk att skratta. A'udhu billah. Och han sa, jag kan garantera ett hus i en del av paradiset till den som låter bli att ljuga även om han skämtar. Så det är inte tillåtet i islam att ljuga eller ljuga för att få folk att skratta. Och mycket sorgligt idag så finns det folk som gör så här i islams namn. Det är helt sjukt. Du finner på YouTube en muslimska stand-up komiker. Hela deras show går ut på vad? Att ljuga för att folk ska skratta. Audubillah. Ännu värre, det finner folk som kallar sig för du'at. Yani som ska göra da'wa. Och drar skämt för att folk ska skratta. Han ljuger på scenen för att folk ska skratta. Vissa du'at. Någon Maghrib-institut, jag vet inte vad. Ja, Mekki och Malik. Ja. Andra, det är inte bara han. Och så funny shuyukhs. Har ni sett den här? Den roligaste sheikhen, den som ljuger mest och får folk att skratta mest och så vidare. Audubillah. Vad är det här för någonting? Sheikh slash kedab slash magician. Han gör magi, samma snubbe. I vad? I namnet för att göra da'wa. Det här är da'wa. Genom att ljuga och genom att göra magi och liknande saker. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wallahi akhir zaman. Det här är domedagens tecken. Att okunniga människor kommer tala, ahlul bidda kommer att tala, folk kommer att vända sig till okunniga människor, man kommer att höja de låga, man kommer att sänka de höga och liknande saker, subhanallah. Man kommer att tro på de falska och man kommer att misstro de ärliga och så vidare. Allt det här är från domedagens tecken som man kan säga idag. Så alla kulihal, det är inte tillåtet att ljuga även om det är för att skämta. Igen i 1 april och liknande saker. Det här är haram i islam. Allah al-musta'an. Och då så sa också Abdullahi, och det är inte heller tillåtet att lova sina barn någonting och sen inte ge dem det man har lovat. Yani som att man säger, städa ditt rum så ska du få godis. Diska så ska du få 50 kronor. Och sen när de är färdiga så är jag bara skoja. Nej, haram wallah. Inte tillåtet. Och det här, det är väldigt vanligt tyvärr bland folk. Att de gör så här. De ljuger för sina barn. Om du gör så här, om du får bra betyg i skolan, om du diskar, om du städar, om du är mer av Koranen. Eller någonting. Du ska få godis, du ska få pengar, du ska få någonting. Och sen så ger man dem inte det man har lovat. Det har nämnts i en hadith att profeten alaihissalam sa till en kvinna, om du inte skulle ha gett dem det du lovade så skulle du ha ljugit. Och här nämner Sheikh Abdul Razak en viktig sak i förklaringen. Det är att om föräldrarna har det här beteendet, att de gör så här med barnen, gör det här så ska du få det här, och så får de inte det de har lovat, så kommer det här att leda till att barnen kommer misstro sina föräldrar. Föräldrarna blir en dålig förebild för barnen. Och föräldrarna lär barnen att ljuga. Jenny, en person som gör på det här sättet ska inte bli förvånad över att barnen sen är falska och ljuger. För att du var deras dåliga förebild. Och som araberna säger, du kan inte få en rak skugga från en krokig kvist. Om du har en gren eller kvist som är krokig, så kan inte skuggan bli rak. Jenny, om föräldrarna inte beter sig bra, kommer inte heller barnen att bli bra. Föräldrarna är barnens förebilder. Är det inte så? Så att föräldrarna ljuger. Och som vi nämnde, de lurar staten på pengar. De tar bidrag. De gifter sig med sina släktingar. Falska äktenskap och allt möjligt. Och sen förväntar du dig att barnen ska bli mashallah praktiserande, bra och ärliga. När de ser det här från föräldrarna, nej. Utan man får börja med sig själv. Och sen gärna försöka att uppfostra sina barn på bästa sätt. Till och med, han nämner Sheikhen att berättelsen om Imam Bukhari eller någon annan stor lärd från Ahlul Hadith, när han reste för att ta kunskap från en man, och när han kommer fram till mannen så ser han mannen stå med sina kläder som att han har mat i kläderna för att locka till ett djur, att djuret ska komma nära honom, en häst eller kamel eller någonting, ja? Häst, ja? För att hästen ska komma, och när hästen kommer finns ingen mat. Så han gick bara därifrån. Den här mannen är inte gärna värd att ta hadith ifrån. Han lurar ett djur. Som han har. Alla någonstans. Vi går vidare till nästa kapitel. Bab alladhi yasbiru ala adha'in nas. Kapitlet om den som har tålamod i människornas dåliga bemötande. Och han nämnde där hadith ibn Umar radiyallahu anhuma, att profeten alayhi salatu wassalam sa, al-mu'minu alladhi yukhalitu an-nas wa yasbiru ala adahum khayru min alladhi la yukhalitu an-nas wa la yasbiru ala adahum. Den troende som beblandar sig med folk och har tålamod i deras dåliga beteende är bättre än den som inte beblandar sig med folk och inte har tålamod med deras dåliga beteende. Nam. Väldigt viktigt kapitel och viktig hadith som handlar om vikten av det som kallas för al-mukhalafa. Och de lärda, när de talar om zuhud, brukar nämna två termer. Och det är al-mukhalafa och al-uzla. Al-mukhalafa är att beblanda sig med folk. Som ni säkert känner till på arabiska ordet khalt, yakhlutu, att blanda någonting. Al-mukhalafa, att beblanda sig med folk. Att umgås, att vara social och så vidare. Och sen har vi al-uzla, som är att dra sig undan. Att vara för sig själv. Taib. Och de lärda har diskuterat vilken av dem är bäst. Och denna hadith är ett starkt bevis på att det bästa är att beblanda sig med folk. Och al-uzla är endast yani, någonting som man ska göra i tider av fitna. När man tar skada av att beblanda sig med folk. Det inte finns bra folk att beblanda sig med. Som den nämndes i hadithen i Bukhari. I Kitab al-Fitna. Att tiden kommer. Då en mans bästa egendom är hans får som han har. Och vallar vid bergen. han har flytt med sin religion från fitna. Yafirru bidinihi min al-fitan. Han håller sig för sig själv. Muslimer bråkar, krigar mot varandra, är splittrade grupper och sekter och kaos. Han ser inget gott, han tar självskada av detta. Så han drar sig undan. Köper eller hyr ett hus ute på landet någonstans. Så han är själv och dyrkar Allah Azza wa Jal. Det kallas för al-uzla. Taib. Och det här är någonting som då är tillåtet i tider av fitna och när ens iman tar skada. Men annars generellt så är det bättre att beblanda sig med folk och att ha tålamod med deras brister. Och när vi säger att beblanda sig med folk så talar vi självklart om de troende. De troende. Vi talar inte om att beblanda sig med Ahlul Bidah, beblanda sig med El-Fujjar, stora syndare och liknande saker. Nej, vi talar om att beblanda sig med de troende. Och att ha tålamod med deras brister. Och det här är viktigt. För ibland så hör man om folk, bröder, som drar sig undan. Systrar som drar sig undan. Och de är för sig själva. Vad är deras argument? Folk är jobbiga. Folk är inte schyssta. Folk ställer inte upp. Och så vidare. Gärna dina syskon har brister. Det är sant. Vi har alla brister. Och du som drar dig undan har också brister. Är det inte så? Och som vissa av Salaf sa, den som vill ha en vän utan brister är utan vän. Det finns ingen person idag på jorden som är felfri. Eller hur? Alla har våra brister. Alla har sina brister. Så att dra dig inte undan. Utan ha tålamod och stanna kvar med dina syskon. Och då säger ulema, stanna kvar och ge dem nasiha. Ge dem kunskap. Tillrättavisa. Påbjud det goda, förbjud det onda. Lär dem det de inte vet och så vidare. Och försök förbättra situationen. Det här är bättre än att dra dig undan. Och fly. Och inte gärna vilja göra någonting åt saken. Och vad händer när folk drar sig undan? Man säger att folk är jobbiga, pallar inte med bröderna. Pallar inte gå på dros. Pallar inte gå på träffar. Pallar inte umgås med folk. Jag sköter mitt. Kommer hans iman att bli starkare? Alla de här människorna har vi sett blivit jättesvaga. Ibland folk kommer med argumentet att folk inte är schyssta, folk står inte upp och bla 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 och så vidare. Och det är också fel att generalisera på det här sättet. Mashallah, av alla bröder, ingen är schysst. Alla är kassa. Bara du är bra. Det här, jag tror att det är bara att försöka hitta ursäkter. Att försöka hitta ursäkter för att göra det han vill. Han kanske är svag i religionen och liknande saker. Istället för att skylla på sig själv, han skyller på andra. Och så sitter han själv där hemma. Och vad sa profeten a.s.? Han sa, fa'alika biljama. Håll dig till gruppen. För sannoliken så äter vargen det ensamma fåret. Yani shaitan kommer till muslimen som är ensam. Det blir ett lätt byte för djävulen. Wiswas, problem, psykiska problem, depressioner, allt möjligt. Och det kommer bara bli sämre. Så att man ska akta sig för det här. Att vara själv. Och speciellt i ett land som inte ens är muslimskt. Det finns ingen adan, det finns inga moskéer. Du är omgiven av dåliga saker på dagen, på kvällen, på tv, på internet. Var ska du finna din iman? Om du har flytt från dina bröder, du har flytt från föreläsningarna och så vidare. Så subhanallah, man försöker hålla fast vid det lilla som finns i det här landet. Det lilla goda som finns. Det lilla ljuset som finns. Eller hur? Ska du släppa det också? Och sen förvänta dig att du ska finna gott och stark iman och så? Allah alam. Allah alam. Och ännu värre. De som säger halakan nas. Som profeten a.s.w. sa. Man kala halakan nas fa huwa ahlakahum. Yani den som säger folk har gått under. Folk är kaos. Han är den värsta av dem. Den som säger halakan nas, folk har gått under, han är den värsta av dem. Eller han är den som har fått dem att gå under. Och här säger ulema som Imam Malik, om en person säger halakan nas och han syftar på att yani, han klagar över deras svaga iman och deras synder och så vidare, då är det okej. Men om han säger halakan nas och syftar på att han själv är bättre, ja, och han ser ner på andra människor, då är han den värsta av dem. Förstår ni? Att man tycker att muslimernas tillstånd är kaos. Det är sant, det är kaos. Men om man säger så, för att upphöja sig själv och att förringa andra muslimer, nej, då är det inte tillåtet. Tajib. Och tyvärr är det vissa som gör så. Att, ska inte vara med de här bröderna, ska inte vara med de här systrarna. De är kaos, de är dåliga. De är inte lika bra som jag. Audubillah. Då har det också blivit fel, eller hur? Så mashallah, en väldigt vacker hadith om att den troende som beblandar sig med folk och har tålamod med deras brister är bättre än den som inte beblandar sig och har tålamod med deras brister. Så livet är så att man måste ha sabr med folk. Finner ni att profeterna drog sig undan från folket och sa de är kaos? Hallas, jag går och sköter mitt. Nej, de har sabr, de har tålamod och de gör da'wa och så vidare. Och försöker förbättra saker och ting. Eller hur? Och då får man också, som ulema här säger, belöning. Du får ajr av Allah azza wa jalla. När du har sabr och beblandar dig med folk och försöker att göra saker och ting bättre. Nej. Nästa kapitel, bab as-sabru ala al-adha. Kapitlet att ha tålamod med folks motgångar eller folks dåliga beteende. Och författaren nämner där en hadith från Abi Musa radiyallahu anhu att profeten alayhi salatu wassalam sa att det finns ingen som har mera tålamod än Allah azza wa jalla. Det finns ingen som har mera tålamod i det dåliga som de får höra än Allah azza wa jalla. De tillskriver honom barn och trots detta så håller han dem friska och försörjer dem. Och denna hadith är sahih. Finns i Bukhari. Ja. Så här säger profeten alaihissalam att det finns ingen eller ingenting som har mera sabr, asbar i det dåliga som de får höra än Allah azza wa jall. Så Allah azza wa jall är den som har mest tålamod. De ljuger om honom och säger att han har barn. Och trots detta så låter Allah dem leva. Han ger dem hälsa och han ger dem mat. Så Allah är den mest tålmodiga. Gärna utan att straffa dem och förgöra dem. Han låter dem leva kvar. Och då säger ulema det här är innebörden av Allahs namn Al-Halim. Al-Hilm. Att överse och förlåta. Och inte gärna straffa direkt. Utan att låta folk vara och förlåta och att överse. Så Allah azza wa jalla är den mest tålmodiga. Och Allahs tålamod går inte att jämföra med människornas tålamod. Det står över allt tålamod. Och det är på ett sätt som passar hans majestät. Folk, yani, säger dåliga saker om Allah azza wa jalla. Förnekar hans existens. De svär åt honom. De tillskriver honom barn och medgudar och liknande saker och brister och så vidare. Men Allah azza wa jall har tålamod i detta. Och han fortsätter att försörja dessa människor och att ge dem hälsa och det som de behöver. Ja. Och sen så nämner författaren en till hadith i detta kapitel. Och det är en hadith som berättas från Abdullah. Där han säger att profeten alaihissalam delade ut krigsbyte. Och då så sa en man från Ansar, wallahi, du har inte sökt Allah azza wa jalls ansikte eller välbehag med det här sättet att dela ut på. Och då så sa Abdullahi, wallahi, jag ska berätta detta för profeten som du sa. Så han gick till honom medan profeten alaihissalam satt med sina sahaba. Och jag berättade i hemlighet för honom vad den här mannen hade sagt. Och det här tog väldigt hårt på profeten alaihissalam. Hans ansiktsuttryck ändrade på sig och han blev arg. Så pass att jag hoppades eller önskade att jag inte hade berättat för honom. Och då så sa profeten alaihissalam att sannoliken så fick Musa utstå mera än detta, men han hade tålamod. Och denna hadith finns också i Bukhari, i Sahih Bukhari. Så vad hände här? Profeten alaihissalam efter kriget och slaget av Hunain delade ut krigsbyten. Och han gav till vissa och gav inte till andra. Han gav till dem som var nya muslimer och de vars hjärta han ville vinna. المؤلفة القلوب. وبلان دون var الأقرع ابن حابس som fick 100 kameler. Så då fanns den här mannen som ifrågasatte och blev arg. Och sa bland folk, kolla, han är orättvis. Yani han söker inte Allahs välbehag med det sättet han delar ut på. A'udhu billah. Mycket, mycket allvarlig anklagelse. Att anklaga profeten Muhammad a.s. för att vara orättvis. Så Abdullahi hörde det här och gick och berättade för profeten a.s. Och det här bevisar också, som ulema säger, att det här inte faller in under baktal och namima. Det här faller in under nasiha. För att man skulle kunna säga att det här är baktal. Att det finns en person som pratar illa om det. Inte den här definitionen av namima. Att sprida skvaller mellan folk. Men det här är inte namima. För hans avsikt var inte att förstöra mellan dem. Utan hans avsikt var att avslöja den här mannens onda avsikter. Att den här mannen beter sig som en hycklare, som Ibn Hajar nämner. Att han säger på det här sättet. Att han kritiserar profeten Muhammad a.s. I hans tillstånd ska man känna till. Så att man aktar sig för honom. Taib. Så han gick då och berättade för profeten a.s. privat. Och det här tog väldigt hårt på profeten a.s. Och det nämns att han, ja, hans ansiktsuttryck ändrade på sig. Han blev röd i ansiktet. Och blev väldigt arg på den här mannen. Och han sa, vem är rättvis om Allah och hans profet inte är rättvis? Vem är det som är rättvis om Allah och hans profet inte är rättvis? Och i den andra hadithen, om han i himlen litar på mig med uppenbarelsen, ska ni på jorden inte lita på mig? Yani, om jag är orättvis, yani, vem, om jag inte är rättvis, vem är då rättvis på jorden? Så Rasul a.s. var utan tvekan den rättvisaste människan som gått på jorden. Så det här var en väldigt, väldigt allvarlig anklagelse som gjorde honom arg och besviken. Men han straffade inte personen, han sa ingenting till honom, utan han, yani, hade sabr med mannen. Och så sa han att Musa hade, yani, fick sannoliken utstå mera än detta, men hade tålamod. Musa a.s. fick höra och utstå värre saker än detta, men hade tålamod. Och här finner vi också att man har ett ta'assi, att man tar, vad kan man säga, förebilder i tidigare profeter. Och det är också ett väldigt bra sätt när det kommer till da'wa. Att man använder tidigare profeter, sahaba och salihin. Att nam, vi har motgångar idag, vi har problem, vi får höra saker. Men det fanns de som fick större problem än oss. Och de hade tålamod. Är det inte en bra tröst? En stark tröst? Att du fick inte jobb, du hade skägg. Du fick inte jobb, du hade hijab. Du fick inte jobb, du skakade inte hand. Någon sa någonting fult till dig på gatan. Ska det betyda att du ska släppa religionen? Att du ska sluta praktisera? Nej, du ska hålla fast vid religionen. Och du ska tänka att det här är ingenting. Folk dödades på grund av sin islam. Folk sågades på mitten. Man slet av dem huden. Man kastade dem i kokande vätskor. Man kastade dem i eld och liknande saker. För att de skulle lämna islam. Men de stannade på islam. Man torterade Bilal, man torterade och så vidare. Gärna det som vi utstår idag, det är ingenting. Eller hur? Så att man finner tröst i detta. Man finner en förebild i dessa föregångare. Vare sig det är profeter eller sahaba eller rättfärdiga människor. Så alhamdulillah, de, yani mashallah, fick utstå så mycket som vi inte ens är i närheten av att få utstå. Så att hade de sabr, så ska vi också kunna ha sabr. Är det inte så? Nej. Och hela profetens liv a.s. var fyllt av tålamod. Hade han inte mycket sabr i vad folk sa, de anklagade honom, de ljög om honom, de kastade sten på honom, massa saker. Han hade sabr. Han gjorde dua för folket istället för att bemöta ont med ont. Han bemötte ont med gott, eller hur? Och gjorde dua för folket, han förlät folket och så vidare. Och alhamdulillah, han, mashallah, till slut lyckades vägleda nästan hela arabiska halvön. Är det inte så? Mashallah, och islam spred sig otroligt snabbt, mashallah och ta'ala. Och han nämner också Sheikh Abdurrazak vikten av att inte, yani, sysselsätta sig med dumma människor. Wa a'rid 'anil jahilin. Allah säger, vänd dig bort från dumma människor. Yani folk som beter sig dåraktigt. Vänd dig bort från dem. Wa a'rid 'anil jahilin. Yani vi ska inte lägga vikt på de här människorna. De som säger fula saker, de som yani beter sig dåraktigt. Slösa inte bort din tid med dessa människor. Varför? För de kommer att trötta ut dig. Du kommer att förlora din ork. Eller hur? Du ska börja tjafsa med varenda person. Någon som skriver någonting på Facebook. Någon som skriver något meddelande. Du ska börja tjafsa. Jag vet, ibland man kan inte låta bli. Du svarar och han svarar. Och sen svarar fem personer. Och sen det tar aldrig slut. Eller hur? Så, låt dem vara. Wa'arid 'anil jahilin. Wallahi, du kommer må så mycket bättre. Om du sysselsätter dig med alla dessa dumma människor, du kommer bara trötta ut dig. Så att, låt dem vara. Författaren säger sen Bab Islah Dhatul Bain. Kapitlet att stifta fred eller försona mellan två personer som är oense. Och han nämner där hadith Abi Darda radiyallahu anhu, att profeten alaihi salatu wassalam sa, ska jag inte berätta för er vilka nivåer som är bättre, eller vilken belöning som är bättre än bön, fasta och sadaqa? Och då så sa sahaba, bala, jo, berätta. Och då så sa han att försona mellan folk. För att förstöra mellan folk är al-haliqa. Det är det som förstör religionen. Och denna hadith är också sahih. Så här nämns den enorma belöningen i att stifta fred mellan folk. Att försona mellan muslimer som är oense. Vad är belöningen? Bättre än bön, fasta och sadaqa. Och då säger ulema frivillig. Bön, frivillig, fasta och frivillig sadaqa. Varför säger vi frivillig för? Jo, för att det kan inte vara obligatoriskt. Den obligatoriska bönen är den bästa gärningen som finns. Och sen zakat. Och sen fasta. Som det finns i al-hadith al-Qudsi. Vilken hadith? Allah säger, det finns ingenting som för en tjänare närmare till mig än de saker jag har gjort obligatoriska. Så att det finns ingen gärning i islam som är bättre än tawhid, salah, zakat, ramadan och hajj. Det är de bästa gärningarna. Och sen resten av de obligatoriska gärningarna. Och sen kommer de frivilliga gärningarna. Men här i alla fall finner vi att försona mellan folk och stifta fred mellan folk är bättre än frivillig bön, frivillig fasta och frivillig sadaqa. Mashallah. Och det nämndes i en annan hadith som Sheikh Albani håller att vara sahih. Det är den bästa av sadaqa. Den bästa av sadaqa, att stifta fred mellan folk. Taib. Så mashallah. Det är bland de bästa av gärningar man kan göra. Och sen så nämnde profeten alaihissalam bland de sämsta av gärningar. Och det är att yani al-fasad wa dhat al-bayn. Att splittra mellan folk. Det här är al-haliqa. Al-haliqa betyder när man rakar av. Du tar ett rakblad och rakar av håret. Yani, inte att du rakar av håret, utan du förstör, raserar hela islam på det här sättet genom att splittra mellan muslimerna. Yani yahluqu ad-din, du förstör religionen. Raserar religionen, va? Ahsant, ahsant. Nam. Han nämner Sheikh Abdul Razak i förklaringen också. Han säger här att islam uppmanar till allt som försonar mellan muslimer, leder till kärlek och sammanhållning, och islam förbjuder allting som splittrar mellan muslimer. Och han nämner bid'ah. Bid'ah splittrar mellan muslimer. Så att alla hadither som varnar för att muslimer ska splittras är också en indirekt varning för innovationer och bid'ah. För att all bid'ah splittrar muslimerna. Taib. Nam, det stämmer. Så här finner man att det är en synd att splittra mellan folk. Göra namima, baktal, sprida skvaller och så vidare. Ja, ni hörde en person säga någonting dåligt, gå inte och sprid det vidare. Det leder inte till någonting gott. Om det inte är som vi sa, att det finns en nytta i att ni varnar för den här personen och hans dåliga beteende och så vidare. Men annars generellt, låt det vara bara. Låt det dö ut. Och var inte den som gör fitna mellan muslimer. Nej. Fattaren nämner också en athar i detta kapitel, och det är tafsir på en vers som berättas här från Ibn Abbas. Den första versen är surat al-Anfal. Fattakullaha wa aslihu dhata baynikum. Allah säger, frukta Allah och försona mellan er. Frukta Allah och försona mellan er. Och då säger Ibn Abbas att det här är ett påbud från Allah Azza wa Jalla till de troende att frukta honom och att försona sinsemellan. Att försona sinsemellan. Att muslimerna ska vara bröder och de ska inte vara splittrade. Ja. Och han nämner också ulema som Sheikh Abdul Razak i förklaringen att dessa två är relaterade. Att ju mera taqwa du har, ju mera kommer du försöka att försona mellan muslimer. Och ju mindre taqwa du har, ju mer likgiltig kommer du vara. Ju mindre kommer du bry dig. Låt dem bråka, låt dem döda varandra. Jag skiter i det. Det här tyder på svag iman. Att du inte har någon taqwa. Eller att den är väldigt svag. Annars, stark taqwa, stark iman. Mashallah, då försöker du att försona mellan muslimerna. För det sårar dig att se att muslimerna är splittrade. Tayyib. Ska ta en till hadith bara. Kapitel 186. Och som jag sa så hoppar vi över de svaga haditherna. Bab at-ta'nu fil ansab. Kapitlet att kritisera andras nasab, andras härkomst och släktträd. Och han nämner där hadith Abi Huraira radiyallahu anhu. Där han säger att profeten sallallahu alaihi wasallam sa, det finns två shu'ba, yani två egenskaper som människor från denna umma inte kommer att lämna. En niyaha wa ta'nu fil ansab. Att jämra sig över de döda och att kritisera andras släktträd. Och denna hadith är sahih, finns i muslim. Här nämner profeten alaihi wasallam någonting som också splittrar mellan muslimer. Och två saker som kommer att finnas kvar i denna umma, som är från al-jahiliya, som han sa i den andra hadithen. Och det här som ulema nämner är en profetia, som visar att profeten Muhammad a.s. var en sann profet, då han berättar någonting som kommer att ske i framtiden. Någonting som kommer finnas kvar bland muslimerna. Och subhanallah, det här finns kvar än idag. Taib, det finns kvar än idag. Och när han säger att det kommer finnas kvar i min umma, så betyder det inte att det kommer finnas kvar i varenda individ, utan det kommer att finnas kvar bland vissa muslimer. Kommer dessa egenskaper av jahiliya att finnas kvar? Vilka var dessa egenskaper? Jo, han sa an-niyaha, att jämra sig. Att jämra sig över de döda. När en person dör så är det haram att stå och skrika och gråta över personen. I hans frånvaro eller vid graven. Ännu värre. En niyaha, som vissa också gör när någon dör. De drar sig i håret, de drar sönder kläder, de slår saker, de slår sig i ansiktet. Det här är också från niyaha, som profeten al-Islam har förbjudit. Och sahaba sa också från niyaha är att samlas, yani att göra samlingar och vad kan man säga, sån här yani ceremonier för kondolians, som tyvärr också finns idag. Att om någon dör så har de som tradition att man måste hyra en lokal. Man måste vara där 3 dagar. Man måste bjuda på mat, på kaffe och på sötsaker. Och man måste ta emot alla människor och så vidare. Det här är från jahiliya. Att samlas för att göra kondolianser. Det som kallas för ta'ziya. Yani kondolianser, att göra ta'ziya, är från islam. Men kondolianser har ett syfte, och det är att trösta personen. Att uppmuntra personen. Att du säger, du påminner personen att yani, det är från Allah, Allah kommer att dö, Allah äger våra liv, må Allah förlåta personen och så vidare. Så han känner tröst. Men att han ska ha en mottagning i 3 dagar, hyra en lokal, betala pengar, små laga mat och ta emot halva Rinkeby. Det här är inte tröst. Det här är en börda. Är det inte så? Och det är från jahiliya. Och tyvärr så finns det i många traditioner. Och det här ska man låta bli. Man ska inte göra det här. Och den andra saken från jahiliya är att ta'nu fil ansab. Att kritisera andras släktträd. andras härkomst. Att man kritiserar folk och säger att vårat folk är bättre än ditt folk. Ja? Araber är bättre än icke-araber. Turkar är bättre än kurder. Kurder är bättre än turkar. Och så vidare. Det här är från jahiliya. Eller ibland i ett och samma folk. Habashis, du ser att de säger nej, vi är bättre och de är sämre. Ett och samma folk. Somalier, våran kabila är bättre än eran kabila. Araber, våran kabila är bättre än eran kabila. Är det här från islam? Det här är från jahiliya. Da'wa al-jahiliya. A'udhu billah. Subhanallah. Är vi inte alla från Adam? Ja? Är vi inte alla har samma fader? Eller hur? Vad sa profeten al-islam i hajjat al-wada'a, som de här dagarna när han predikade? Han sa människor, han sa det finns ingen förträfflighet. Yani, en arab är inte bättre än en icke-arab. En röd människa är inte bättre än en svart människa och tvärtom. Utan det som gör en människa bättre är taqwallah. Det är människans gudfruktan. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Den som är närmast Allah, mest nobel av er hos Allah, är den som är mest gudfruktig. Inte att du kommer från en kabila, min pappa han är rais, han är president och hit och dit och din kabila är dålig. Det här är från jahiliya. Och det finns inte i islam. Och man ska akta sig för sånt här. Även om det är ibland folk skojar. Det är inte heller tillåtet. Utan man ska respektera folk. Och en person kan vara från en kabila och han är miljoner gånger bättre än dig. Eller hur? Han är från ett annat folk, han är tusen gånger bättre än dig. Alla kollar inte på vad? Vårat utseende. Alla kollar inte på våra pengar. Alla kollar på våra hjärtan och våra gärningar. Är det inte så? Och vem som är bättre än en annan människa är bara Allah som vet. Så därför ska man inte göra narr av folk. La yaskhar qawmun min qawm. Ett folk ska inte göra narr av ett annat folk. Alla säger att det kan hända att de är bättre än det. Och det är ofta så att en person som gör narr av folk, han är sämre. Han har ett sjukt hjärta. Den som retar folk för deras utseende och deras kabila och jag vet inte vad. En person som inte mår bra. Så det här ska vi undvika. Och inshallah nästa vecka kommer vi tala om al-hajr. Att bojkotta. När är det tillåtet och när är det förbjudet att bojkotta en muslim. Wallahu ta'ala a'lam.